Välkommen till Sommar i P1 med influensen Maja Nilsson Lindelöf. Om kärlekens kraft och att hitta sin egen väg när livet är som tuffast.
Jag och mamma hade inte pratat på länge. Hon brukar alltid svara när jag ringer, men det hade inte gått bara en dag, utan fem sedan vi hördes. Det var tidig sommar i Oslo och jag var hemma i kollektivet jag delade med fyra vänner. Jag hade flyttat dit 3 månader tidigare efter ett misslyckat försök att få mitt liv i Stockholm som 19-åring. Nu levde jag livet som singel och partysvensk i Norge. Äntligen ringer mamma tillbaka. Albin är sjuk, säger hon. Vad har han gjort nu då, svarar jag. Det hade varit många år av stök med min storebror. Medan jag skötte mig som tonåring var det alltid någonting struligt med honom. Så att det nu hade hänt någonting nytt chockade mig inte. Det irriterade mig mest. Han är riktigt sjuk, Maja. Han är inlagd på psykavdelningen i Västerås. Du kanske borde komma hem ett tag. Efter en lång nattbussfärd från Oslo till Västerås hämtade mamma upp mig vid centralstationen. Vi åkte direkt till psyk. Jag hade ingen aning om vad jag kunde förvänta mig. Jag förstod inte alls innebörden av varken psykos eller psykisk ohälsa på den nivån. Albin har tyvärr avvikit, säger skötaren i dörröppningen vi äntligen hade nått efter många låsta dörrar och säkerhetskontroller på sjukhuset. Avvikit, frågar jag. Ett ord jag aldrig hade hört. Ja, Albin har rymt. Både jag, mamma och pappa stod där. Lika förvånade som förbannade. Hur i helvete kan man rymma från en låst avdelning när man är mitt inne i en allvarlig psykos? Kaos utbröt. Jag förstod inte allvaret. Jag hade inte sett hur sjuk han faktiskt var. Jag förstod inte alls att han var en fara. Främst för sig själv. Enbart för sig själv. Men jag fick det förklarat för mig att han några dagar tidigare hade gjort sitt första självmordsförsök och att han nu var ensam i en stor skog någonstans i Västerås. Det var förödande. Snabbt organiserade vi oss. Pappa hoppade in i bilen och jag och mamma sprang ut i den stora skogen vid sjukhuset bland de gröna höga träden där det doftade mossa i sommarvärmen. Jag kommer aldrig att glömma hur jag sprang där och ropade efter min storebror. Där var vi, jag och min mamma. Varje minut kändes som en evighet. Trots den totala paniken så var vi fullt fokuserade på att hitta honom. Det fanns inte tid för tårar just då. Det fanns inte tid att ta in situationen överhuvudtaget. Det fanns bara tid för att hitta Albin. Vi sprang runt i en timme och letade efter spår. Det enda som hördes i den annars tysta skogen var våra skrik. Albin, det är okej. Albin, vi är här.
I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Flyger svalorna mot skyn för att binda sköra trådar, tvinna trådar till en tross mellan oss, så vi når varandra.
Pappa ringer. Jag har hittat honom. Albin hade sprungit genom skogen och slängt av sig alla kläder i tron om att han blev spårad av männen som i hans huvud jagade honom. Han hade kommit till en väg och hade naken stoppat en barnfamilj i en bil. Han hade kastat sig ut i vägen i desperat behov av hjälp. Vad hade man själv gjort om en naken ung man kastat sig framför bilen? Jag vet inte vilka de var, men jag är så tacksam över att just de stannade och hjälpte våran Albin. De körde honom till en bensinstation i närheten där polisen stod med blåljus och väntade tillsammans med pappa. När pappa och Albin kom till sjukhusparkeringen såg jag honom för första gången. När han såg mig tryckte han sitt ansikte och händer mot bilrutan och efter den stunden förstår jag innebörden av uttrycket att se ett spöke. För det var det han gjorde. Han hade rymt för att i hans hjärna hade jag och mamma blivit mördade. Så när han såg mig och mamma stå där var vi i hans verklighet två spöken. Han rörde försiktigt mitt ansikte och sa gång på gång: Maja, du lever. Maja, du lever. I efterhand har han berättat hur han metodiskt klockade alla vakter. Trots sin tunga psykos och sin förvirrade och mörka hjärna lyckades han räkna ut hur länge han fick vara ensam i den inhägnade rökrutan av metall på gården. Han grävde en grop under en stol när ingen såg och efter några dagar var hålet stort nog för hans då förtvinade lilla kropp. Jag tror att han vägde runt 50 kilo då, framförallt på grund av allt missbrukande innan psykosen. Tänk att vi hamnat här, vår familj. Man tänker alltid att det händer alla andra. Man tänker alltid att droger bara drabbar dem som inte har ett socialt stöd kring sig. Och psykos var även det helt främmande för mig. Men nu hade det hänt oss. Min storebror, som jag ganska ofta under min uppväxt har behandlat som min lillebror. Jag har alltid varit en tjej med starka åsikter som styrt och ställt sedan jag var liten. Mamma har berättat hur Albin ringde henne på jobbet under ett sportlov. Maja, låter mig inte gå ut och leka innan jag bäddar sängen. Men gör det då, svarade mamma. Jag är inte rädd för att ta en diskussion, stå upp för vad som är rätt och fel och pratar oftast lite högre än vad som kanske behövs. Albin har varit tvärtom. Han skulle inte göra illa en fluga eller höja sin röst. Han låter saker vara och låter alla vara precis som de är. Han lägger sin tid på viktigare saker. Han är den som läser böcker, kan allt om historia och har alltid fått läsa svårare matte än klasskompisarna. Han är den smartaste personen jag känner och jag har alltid beundrat det hos honom. Jag minns att jag var så avundsjuk när han i ung ålder läste alla Harry Potter-böckerna på engelska. Jag kunde knappt säga hello. Han spelade mycket spel, läste och var lite av en nörd medan jag spenderade min tid med att leka med kläder och dockor. Jag bytte om 5 gånger om dagen för jag tyckte det var så roligt med olika outfits och lekte alltid med mammas smink i badrummet. Men trots att vi alltid har varit så olika så har vi ändå alltid haft varandra nära. Så som jag har tagit hand om honom har han alltid tagit hand om mig. Vi var på bilsemester i Frankrike när vi var små och vi fick varsin semesterpeng. Jag hade köpt en docka redan vid första stoppet i Danmark och hade inga pengar kvar. Han hade sparat sina pengar med omsorg och i Frankrike hittade han en soft airgun-pistol han skulle köpa. Vi stod där i den lilla butiken på franska rivieran med Singo och solskyddsfaktor på hyllorna. Han hade valt länge och skulle precis betala när hans lilla syster såg ett par blommiga örhängen vid kassan. Vi gick därifrån med örhängena och en glass till honom. För det är sån han är och alltid har varit, min storebror. Några dagar efter rymningen satt vi i ett stort, kallt och grått konferensrum på psykavdelningen. Läkaren stod vid ena sidan av det stora bordet och vid andra sidan satt Albin. Han tittade förvirrat bortomnat ner i bordet medan vi fick situationen förklarad för oss. Hur skulle vi ta oss härifrån? Hur skulle någonting någonsin bli bra igen? Och det värsta var att Albin inte var där. Ingenting av honom var där. Hans skratt som jag alltid har retat honom för var borta. Han bara satt där. Han levde men var död på samma gång. Han som brukade vara så smart och hans sätt att skriva var genialiskt. Han var briljant. Men nu var han borta. Och allt jag önskade var att spola tillbaka tiden. Hjälpa honom med allting. Tänk om han hade berättat. Tänk om han hade gjort andra val. Tänk om Albin fortfarande var här. Tänk om jag fortfarande hade en storebror.
The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know. Don't let go. Well, I'll leave the light on. Well, I'll leave the light on. Yeah. I will leave the light on.
Det var en varm sommardag i Stockholm, bara några veckor senare, och ute doftade det syren. Klockan var bara 11:30 på dagen och jag och mina vänner drack redan vodka-drinkar i en tvåa på Kungsholmen. Ju mer jag drack, desto mer glömde jag bort allt det jobbiga. Och jag fick bara vara Maja för en stund. En Maja med en frisk, normal storebror och en relativt normal familj hemma i Västerås. Jag låtsades att allting var i sin ordning. För i det här mörkret parerade jag livet med familjen i Västerås och att vara 19 år och singel mitt i sommaren. Idag förstår jag att det självklart var en flykt. Hemma i Västerås var mamma vaken dygnet runt. Albin var i den värsta fasen i sin psykos och livet var ett helvete. Men för att överleva fortsatte jag i all sin orättvishet, mitt liv. Sommarens stora fest väntade. Summerburst. Solen glänste mot mitt glittriga hårband som jag av någon anledning hade i pannan likt ABBA på 80-talet. Och vi dansade till dunkande housemusik. Stockholms stadion har aldrig varit så vacker. Med ett glas vitt vin i handen levde jag för första gången på vad som kändes en evighet. Inget mörker kunde nå mig här. Inte just nu. Det var eftermiddag och vi hade dansat sen lunch. Någonting i mig så åt mig att vända mig om. Om det var vinet eller energier. Det vet jag inte. Jag har än idag inget svar på det. Och jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade just vänt mig om. För där stod han. Med Ray-Bans på sitt rakade huvud, vit uppkavlad skjorta och en Heineken i handen. Min framtida man. Pappan till mina barn. Jag visste det, där och då. Fast jag inte visste vad människan hette. Men där var han. Viktor. Han som kan dansa stod och gungade snyggt samtidigt som han tittade mig rakt in i ögonen. Jag hade aldrig sett någonting vackrare. Hur jag såg ut har jag ingen aning om. Förmodligen inte alls så sexy som jag kände mig. Solen hade aldrig lyst så starkt och housemusik hade aldrig låtit så bra. Mina vänner stod och dansade med ett gäng killar utan att fatta att jag var som i trans. Hur länge stod vi så där? 5 minuter? En kvart? Jag har ingen aning. Vi stod bara och tittade på varandra innan jag i ögonvrån såg en annan kille närma sig honom. Rör du, dör du, tänkte jag. Men hans kompis behövde uppenbarligen gå till bajamajorna och Viktor var den väl utvalda vännen som skulle följa med som sällskap. För varje steg han tog tittade han tillbaka på mig. Väl uppe på läktaren, precis innan han försvann ner mot toaletterna, vände han sig rakt emot mig. Som att han också sög in de sista sekunderna. Jag var bara 19 år och mitt liv har ett före och ett efter den kvällen. Vi varken pratade, dansade eller bytte nummer. Men efter en grundlig research som nog bara vi kvinnor kan göra hittade jag honom på Facebook dagen efter. Det visade sig att jag var bekant med hans storebror Sebastian som jag ofta träffade på hemmafester i Västerås. Jackpot. Jag skrev direkt. Väl tillbaka i Oslo informerade mina roommates mig om Viktors fotbollskarriär. Jag som i början tänkte att han var i Portugal på ett fotbollsläger insåg som en kalldusch att han faktiskt bodde där året om. Jag bjöd ner mig själv i slutet av augusti för att spendera 6 dagar tillsammans i Lissabon. Jag möttes av palmer och den där utomlandsdoften som är en blandning av solskyddsfaktor, växter och soleroglass vid flygplatsen. Aldrig har jag varit så nervös. Vi hade i och för sig spenderat dagar och nätter med varandra på Skype, men nu kom det riktiga testet. Första morgonen hade han dukat upp frukost han tidigare under veckan hade köpt på IKEA. Prinskorvar, pannkakor och kaviar. Han bodde i en tvåa 100 meter från sin träningsanläggning i en liten by, 30 minuter utanför Lissabon. Det fanns en liten affär, en kiosk och ett fik. Och en liten strand. Han satt vid köksbordet med sitt rakade hår och jag kunde inte sluta le. Hjärtat dunkade av kärlek. Jag har alltid haft ett driv i mig att ta mig iväg, följa mina drömmar och leva livet i min egna frihet. Att vara duktig, att ha karriär, att ta mig framåt. Jag hade en tydlig plan och jag har alltid haft en känsla av att jag kan göra exakt vad jag vill. Att jag löser det. Men så blev jag alltså kär. Löjligt, sanslöst kär. Mina stora planer för mig själv sattes på paus. When we were younger we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair. It's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored. Be in my eyes, be in my heart, be in my eyes, I, be in my heart. Under 1,5 år hade vi distansförhållande. Oslo, Lissabon. Men vi sågs minst var tredje helg. Vi hade tur det året, för vare sig innan eller efter har hans schema varit så flexibelt som då. Ödet, tror jag. Under den här tiden lärde han känna min, i mina ögon, dysfunktionella familj. Jag minns när han skulle träffa Albin för första gången. Vi hade knappt pratat om honom den första tiden. För hur skulle jag förklara för den här perfekta killen att jag har en bror som var fantastisk men numera är bortdomnad av alla tunga mediciner som håller hans psykos i någorlunda schack. Han var fortfarande inlagd på psykavdelningen och fick ibland komma hem till mamma. Efter utredningen fick vi veta att det var schizofreni han led av. Och haschpsykosen satt i flera år, men var under någon slags kontroll tack vare medicinering. I det här stadiet var det nästan som värst att se Albin. För det mest akuta läget hade övergått till en ny slags vardag. Och det var omöjligt att acceptera att det här var hans nya normaltillstånd. Som en slags grönsak som kunde gå och säga några ord, men ingenting mer. Allting handlade om att hålla psykosen under kontroll och lugna ner hans kokande hjärna. Vi var hemma i mammas lägenhet. Mamma, min mamma. Hennes 22-åriga son hade blivit som ett litet barn igen. Jag vet inte hur hon tog sig igenom den här tiden och ens överlevt de senaste 10 åren, men det är väl det mammor gör. En sak vet jag. Och det är att Albin aldrig hade klarat av det här utan henne. Våran älskade mamma. Han låg inne i sitt rum och när middagen var klar gick mamma och hämtade honom. Han kom ut, tydligt påverkad av alla mediciner och stirrade ner i golvet. Det enda ordet han sa under hela kvällen var när han presenterade sig. Hej, Albin. Jag hade så gärna velat att Viktor hade fått lära känna den riktiga Albin och fått höra hans irriterande skratt. Under året jobbade jag som servitris och nästan var tredje dag fick jag telefon på jobbet. Hej, är det Maja Nilsson vi pratar med? Ja, det är jag, svarar jag, nästan suckandes. För jag vet vad de ska säga. Vi ringer angående ett samtal vi fick från din bror. Han påstår att du har blivit kidnappad och våldtagen och vi vill ringa för att se att allting är okej. Polisen måste ringa vid sådana samtal, även om både de och jag visste om situationen. Ibland hade jag blivit våldtagen, ibland mördad. Och det handlade alltid bara om mig eller mamma. I Albins hjärna var en konstant kamp om överlevnad. Han skulle rädda oss, mig och mamma. Samtidigt åkte jag till kärleken i Lissabon så ofta jag kunde. Vi badade i havet, kysstes och åkte turistbuss. Gick på restauranger och lyssnade på fadomusik. Drack rödvin och rökte. Och fick alltid springa skrattandes nerför Bairalto för att hinna med sista båten hem till vår lilla by. Vi spenderade dag in och dag ut i sängen och tittade på Netflix. Nykära. Kanske så där man bara kan vara när man är 21 år. Vad vet jag. Och i julklapp fick han en lapp av mig där det stod att nu var det dags. Nu är jag redo att flytta för din skull. Jag tänkte att det här kommer att bli det bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag skulle lära mig portugisiska, skaffa mig ett jobb och massor av nya vänner. Att ge upp livet som partysvensk i Norge var inte jobbigt. Jag ville mer ändå. Nu kunde jag börja om. Livet i Lissabon blev betydligt svårare än vad jag hade tänkt mig. Jag var ung och hade ingen som helst tillhörighet i livet. Alla mina vänner var i ett annat land, min familj levde sitt liv hemma och min kille hade sin karriär. Och jag var någonstans mitt emellan. Ingenstans.
Like a bitter pill, you blow my mind. You make my heart beat faster, 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 faster. No sound can ever drown it out. It breaks my heart.
För att få dagarna att gå skapade jag mig en egen rutin. Jag tror inte att människan är gjord för att inte ha en enda förpliktelse eller tillhörighet. Det är en tom och bottenlös känsla. Och jag var bara en ung vuxen som febrilt försökte hantera dessa jobbiga känslor som växte i mig. Jag behövde hitta på mina egna förpliktelser för att överhuvudtaget ta mig upp från sängen. När jag vaknade så städade jag lägenheten, även om den redan var städad sedan dagen innan. Jag gick och handlade kvällens middag och målade naglarna, om och om igen. Jag bytte lakan, jag tränade och tränade. Tog båten in till stan och tog en promenad och tittade på människor som var fullt upptagna med att leva sina liv. En kväll när jag var ensam hemma satt jag på vår uteplats. Jag såg solen gå ner vid havet och varma vindar svepte upp lukten av sand, bränd hud och plankton. Och jag kände även den där lukten av solskyddsfaktor, växter och soleroglass som först hade mött mig i Lissabon. Men efter ett år luktade det inte lika härligt längre. Jag hade inte lyckats få något jobb eller några nya vänner. Tårarna rann. Jag blundade, andades in och sa om och om igen till mig själv att det blir bra. Jag kommer att hitta mig själv igen. Och jag kommer att hitta min egen väg i den här stora världen. För vem hade jag blivit? Absolut ingen. Jag var inte på väg någonstans i livet. Det enda som jag kunde kontrollera var min vikt och mitt utseende. Det blev som en besatthet som ökade för varje dag. Som mest tränade jag 2 gånger per dag, minst 800 kalorier per pass. Jag minns hur jag löpte i den skållheta solen. Jag sprang och sprang. Och allt jag åt däremellan spydde jag upp, om det inte var en sallad eller frukt. Som minst vägde jag 52 kilo. Våra familjer kom över för att hälsa på och jag kunde inte njuta överhuvudtaget. Jag var fast i min egna hjärna. Skulle mamma komma skulle jag hamna i situationer där jag både måste äta och dricka kalorier. Jag skulle tappa kontrollen. Flera besök blev inställda under våra år där. Idag ser jag tillbaka på åren i Lissabon med vemod. Jag önskar att jag hade varit på en annan plats i mig själv. Hade kunnat njuta av livet där. Under den här perioden stod Viktor bakom mig och gjorde det han kunde för att hjälpa mig, även om han inte heller förstod allvaret. Jag berättade aldrig att jag spydde upp mina måltider eller att jag sprang tills jag nästan svimmade på gymmet. Jag gömde alla mina spår och berättade istället stolt att jag äntligen hade börjat gilla att träna. Däremot såg han att jag inte var lycklig. Även om jag inte ville lyssna då så hör jag hans ord än idag ekandes i mitt huvud. Att jag är vacker precis som jag är och att jag är betydelsefull precis som jag är. Ätstörningarna hade pågått i mer än 3 år och någonstans förstod jag att allt inte stod rätt till. En dag googlade jag på orden tecken på ätstörning och först då insåg jag på riktigt att min träningsrutin och mitt ständiga behov av att kontrollera alla kalorier var ett större problem än vad jag ville inse. Jag hade både ortorexi, besatthet av träning, men även bulimi. Det var ingenting som hade slagit mig innan. Att det kunde vara just bulimi. Även om jag spydde minst 3 gånger per dag. I samma text varnade de även för alla risker med ätstörningen. Man blir luden, vilket jag blev och har varit sedan dess. Som små hårstrån i hela ansiktet. Håret på huvudet går av, naglarna lika så. Sen kom de tyngre konsekvenserna. Problem med tänderna, hjärtproblem, stora problem med magen och infertilitet. Och det var det uppvaknandet jag behövde. Som att bara älska mig själv inte räckte. Men ingenting skulle få ta ifrån mig chansen att bli mamma.
5 fingrar ska skydda dig. Ett är månen, ett är solen, ett är polstjärnan bakom molnen. Ett är hopp och ett är tro. Handens 5 fingrar vaggar dig till ro.
Längtan efter att bli mamma började den långa, komplicerade resan mot att bli frisk. Jag letade efter psykolog och annan slags hjälp i Lissabon, men det var svårt att hitta någon svensktalande som kunde hjälpa mig. Så jag fick hjälpa mig själv. Jag satte upp tydliga regler för mig själv och sakta började min konstant besatta hjärna att slappna av något, även om det skulle ta flera år innan jag slutade spy upp min mat helt. Vi flyttade in till stan och jag började plugga en grundkurs i portugisiska. Jag lyckades hamna i en grupp med personer som redan pratade latinska språk och därmed lärde sig språket direkt. Så jag var ensam med att generat behöva prata högt inför gruppen på knackig portugisiska. men det gjorde mig ingenting. För jag hade någonting att vakna upp till varje morgon. Jag hade även börjat studera marknadsföring på distans och jag älskade varje sekund. Jag blev långsamt gladare och gladare. Steg för steg fick jag tillbaka förståelsen för mitt eget värde. Jag vågade prata något högre i offentliga rum igen. Jag vågade stå upp för mina åsikter igen. Jag vågade skratta igen. Jag vågade vara Maja igen. För även om ångesten var närvarande varje dag och likaså ätstörningarna, så betydde jag någonting. Sista året i Lissabon var vackert. I och med att jag hade börjat må bättre så kunde jag till sist njuta mer av det vackra livet vi faktiskt hade. Vi spenderade eftermiddagar på stranden och åt tonfiskmackor med sandkorn i sig. Våra familjer kom och firade påsk och drack sangria. Albin var till och med, fortfarande djupt inne i sin psykos och rädd för allting, men han var ändå med. Vi njöt av den storslagna staden vi faktiskt bodde i tillsammans. Det var även i Lissabon som jag började blogga, vilket blev början på min karriär som influencer och ledde till att jag blev en offentlig person. Jag startade även en podd och i sociala kanaler berättade jag om mitt liv och delade mina tankar. Jag fick snabbt stora och roliga samarbetsförfrågningar och började tjäna egna pengar på reklamen i mina kanaler, vilket var stort för min självkänsla. Jag var självständig igen. En stor dag för mig var när jag för första gången på flera år kunde bjuda Victor på middag för mina alldeles egna pengar. Jag var så stolt den kvällen. Jag fortsatte plugga marknadsföring. Jag hade bestämt mig för att en dag använda det till att skapa mina egna kläder. En dröm som alltid har funnits för mig. Redan som väldigt liten önskade jag mig alltid kläder i julklapp när alla andra ville ha hårda paket. Och min första riktiga lön från McDonald's spenderade jag på en klänning som jag åkte ända till Stockholm för att köpa. Jag har alltid tyckt om hur kläder är ett sätt att uttrycka sig. Från första början har jag haft ett tydligt mål som influencer. Jag hittade ett gammalt anteckningsblock från 2017 där jag hade listor på hur min väg framåt skulle se ut. Ett kapitel hade rubriken "Mitt egna klädmärke". Det har alltid varit drömmen. Att få skapa plagg jag själv hade velat ha i min garderob. Just då kändes det väldigt avlägset, men namnet var bestämt. Lissabon på latin skulle det bli, uppdelat i två ord. Liss, Bonne. Det står för hur de åren formade mig som den unga tjejen jag var till kvinnan jag ville bli. Lissabon, du vackra stad. Vilket hem du var för oss. Och vi kommer att berätta historier om de åren för våra barnbarn när vi sitter där på vår altan vid havet i Lissabon när vi är 80 år. Berätta om åren och om staden där vårt vuxna liv började på riktigt. Lisboa cheira aos cafés do Rocio e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura quando é verão. Cravo numa água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa. A varina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros de flores e de mar. Sommaren 2017 sitter jag på en Ålandskryssning för att fira min älskade mamma och hennes 50 år i livet. Vi är ett stort glatt gäng med både släkt och vänner som ska fira. Victor har landslagssamling och kan inte vara med, men det är van vid. Han kan ytterst sällan vara med när det vankar släktkalas, högtider eller födelsedagar. Ska jag vara helt ärlig så är just kryssningar inte riktigt min grej. Inte alls min grej faktiskt, men här var man och det gällde bara att dricka bubbel. Massvis av bubbel. För att klara av ett dygn på Ålands hav. Eftermiddagen går och Victor skriver att han fick visst ledigt en kväll, så han och ett gäng ska gå på Summerburst. Avundsjuk på Ålands kalla hav fortsatte jag med mitt bubbel. Under middagen börjar männen på mammas 50-årsfest en efter en komma fram till mig för att gratulera. Gratulera vad då? Frågar jag, lite full och förvirrad. Till England! Manchester United! Vrålas det i kör. Och i samma sekund börjar min telefon att plinga. Lagom till alla tal som hålls för mamma. Victor skriver i versaler, United älskling. Kompisar frågar om det är sant att vi ska flytta. I de flesta fall måste ett kontrakt vara skrivet för att det kan gå ut officiellt av klubbarna. Men kvällstidningarna hade fått nys om att dealen var klar och nu stod det överallt. Trots bristen på skrivna kontrakt och avklarade läkarkontroller. Självklart visste jag att saker och ting var på gång. I januari tidigare samma år stod ett privatplan på Lissabons flygplats och väntade på Victor. 3 timmar innan transferfönstret stängdes. Manchester United blev inte av då, men vi hoppades såklart nu till sommaren. Men om det är någonting man har lärt sig så är det att aldrig mentalt flytta innan allting är svart på vitt. Hade jag gjort det hade vi bott både i Barcelona eller Madrid vid det här laget. I det festande bruset på Ålandsbåten och med fulla gratulerande män i örat försökte min hjärna förstå vad som har hänt. Ska vi verkligen flytta till Manchester? Självklart har inget nät på den där jädra båten heller, men då och då kommer sms fram från en full, glad och stolt Victor från Summerburst. På något sätt överlevde jag 20 timmar till i radioskugga bland fulla, glada medelåldersmänniskor som dansade till Panetos och skrålade Glory, glory, Man United.
Dansa, dansa. Skit i det om du är tjock, smal, fin eller ful. Enda regeln är att du ska ha så jävla kul. Och du ska dansa, dansa. Dansa, dansa.
4 dagar senare satt vi på ett privatplan. Jag, Victor och hans agenter. Fortfarande i en fullständig chock. På Uniteds träningsanläggning försvann Victor omgående för att checka av alla tester. Jag hamnade med player care, någonting som vi är väldigt bekanta med nu efter 6 år. De har hjälpt oss med de mest orimliga sakerna. Sätta upp tavlor, fixa konsertbiljetter och ska jag vara helt ärlig så ringde jag dit om en gång för 5 år sedan då vår tvättmaskin inte fungerade. Det visade sig att den lilla luckan ni vet var full med vatten. Dave tog ut den, tömde den framför mig i handfatet, stoppade in den och vips så fungerade tvättmaskinen. Otroligt pinsamt. Som tur är har vi kommit nära alla i player care under åren och några är vänner för livet. Så det har skrattats mellan varven när vi har ringt om saker som man som vuxen människa faktiskt ska kunna förstå och göra själv. Tillsammans satt vi och gick igenom all fakta om vår nya stad. Jag fick visat för mig var mataffären ligger, gymmet som kräver ett exklusivt medlemskap, men någonting som de självklart kan lösa. Och jag fick ett helt häfte med olika hus att titta på. This rent is per year, correct? Frågar jag på halvknackig engelska. Det blev tyst kring bordet och jag fick svaret, no Maya, it's per month. Chocken. Sen fotades det med tröjor och vi fick träffa staben. Att ha fått följa Victor den här resan och att nu se honom sitta jämte tränarikonen José Mourinho var otroligt stort. Även för mig som inte var särskilt insatt i fotboll. Jag var så stolt. När vi senare på kvällen gick ut på middag var det paparazzi överallt. På bilderna av oss läste jag kommentarer som congrats, welcome och how fucking old is that lady? Idag, med vetskapen jag har om den här cirkusen, hade jag självklart inte valt en svart klänning med vit brodyr likt mormors kökshandduk. Och inte läst kommentarerna. Under sommaren sköttes flytten från Lissabon till England helt genom United. Vi behövde inte lyfta ett finger och därmed inte heller åka tillbaka till Lissabon för att säga ett ordentligt hej då. I mitt huvud, än idag, 6 år senare, står vår lägenhet kvar där. Precis som vi lämnade den. Vår kanske första trygga hem tillsammans. Där jag hade börjat läka. Där jag hade börjat hitta nya Maja. Och nu fick jag lämna det bakom mig. Vi fick några veckors semester tillsammans den sommaren och åkte till Maldiverna. Firade livet. Och i mitten av veckan visade sig även att vi firade kärleken. För där stod han, efter ett monsunregn som nästan förstörde hela grejen, på knä och frågade om jag ville bli hans fru. Han hade skavsår mellan benen där han hade gömt den stora asken. En av livets vackraste kvällar, trots skavsåret. Pirriga över förlovningen och kärleken och lika pirriga över vårt nya liv i England. Vi visste inte vilken resa vi precis gav oss in på, men vi var tillsammans i det. 22 och 23 år gamla. Har du läst tidningen? Frågar mamma. Jag står på springbandet på mitt nya gym en tidig måndag morgon. Nej, vad då? Frågar jag. Men gör inte det då, det är onödigt. I samma stund smsar Viktor. Jag har blivit inkallad på möte på anläggningen. Vad har du nu sagt? Det står massa i alla tidningar. I vår nya värld var det såklart nya spelregler. Vilket jag fick reda på lite för sent. Min influencerkarriär hade vid det här laget tagit någorlunda fart. Mina följare gillade att jag var bjussig och härlig. Kanske för bjussig och härlig. Var och varannan dag var det nya rubriker över saker jag hade sagt eller lagt ut. Det var en ny slags mediebevakning som jag inte hade någon som helst koll på. Jag var ju bara jag. Och jag ville fortsätta vara jag för min skull. Det var ett tufft första år för oss. Jag ville vara min egen person, men helt plötsligt tvingades jag anpassa mig väldigt mycket till en värld som jag inte hade valt, utan bara hade råkat hamna i. Jag fick skala av en del av mitt sätt att vara som offentlig person. Mina enkla skämt på Twitter lyckades alltid hamna i tidningen ur sin kontext, så den kanalen la jag snabbt ner. Och efter något år även podden. Det var nödvändigt för att få oss som familj att fungera och för mig att känna mig lugn. Jag lärde mig snabbt första åren i England just vikten av integritet och hur bra det fick mig att må. Samtidigt hade plötsligt många nära relationer börjat förändras på grund av vårt nya liv. Vi sågs av en del som speciella i och med vår nya offentlighet. Och i det glömdes det kanske bort att vi fortfarande bara var Maja och Viktor. Men andra relationer växte sig starkare. Viktors familj blev min familj. Min familj blev hans familj. Vi blev sammansvetsade. Allt vi sa sinsemellan stannade där och har gjort sedan dess. Tack vare deras stöd tog vi oss igenom det här första året i den nya främmande världen. Och när alla andra såg oss som några andra helt plötsligt, såg de oss för de vi fortfarande var. Och det kommer jag alltid att vara oändligt tacksam över.
Magazines are writing stuff, but I don't ever read them. Some of the folks I used to know and see and start believing that I would pass them by on the streets and never reach to greet them. I still remember folks, even though I rarely meet them. Don't you know I miss the times when we used to hang? Before 20 deep depended on a single man. Before a single heart was broken by a single blow. Before all our careers depended on a single show. Now my family comes first before everyone. I had a perfect dad, I wanna be the perfect son. Though I really feel sometimes I'm on my own. I know I got a lot of love and a happy home.
Jag kämpade fortfarande med bulimin och ortorexin, men jag var på god väg att tillfriskna. Jag hade slutat att spy, åt pasta ibland och höll koll på träningen. Vi visste att vi efter bröllopet ville börja försöka få barn och det blev återigen min motivation. Däremot så satt ångesten starkt kvar i mig. När jag ser tillbaka på mig själv som ung inser jag att jag har lidit av psykisk ohälsa väldigt länge. Redan i Västerås som 14-åring, i Lissabon som 20-åring, men det första året i Manchester blev det olidligt. Det kändes som att stora tegelstenar var placerade på mitt bröst och jag grät varje dag. Jag kände mig ensam, identitetslös och vilsen. En dag låg jag i vår soffa i vårt nya hem i England. Alla möbler var hyrda och ingenting kändes som hemma. Det luktade främmande och utanför regnade det som det bara kan göra i England. Jag var förtvivlad. Jag frågade om vi inte snälla kunde flytta tillbaka till Lissabon igen. Jag vill inte ha det här livet och jag hade ju påbörjat någonting så bra där borta. Det är komplicerat med ångest för det är svårt att få grepp om det. Och det är nästan omöjligt att veta vart man ska börja för att må bättre. Speciellt när den är så djup och komplex. Och när den går så långt tillbaka. Det är som att ens hjärna är konstant redo för krig och faror. Psykisk ohälsa drabbar många och det kan drabba vem som helst, oavsett livssituation eller erfarenheter. Om man själv inte lider av det kan det vara svårt att förstå. Men vi som har varit där vet vad känslan av ångest innebär, oavsett vad den grundar sig i. Vi gifte oss den 25 maj 2018. Det var den enda helgen under hela sommaren som vi kunde gifta oss på. Och knappt det. Det var Champions League-final den dagen och om United hade gått vidare hade vi behövt ställa in hela helgen. Det var till och med en hint om det på bröllopsinbjudan. Men det är så vårt liv ofta är. Vi fick chansa. Dagen efter vårt bröllop blev det ingen smekmånad, utan VM i Ryssland väntade. När han stängde dörren för att åka måndag morgon, efter exakt 36 timmar som gifta, satt jag kvar bland alla blommor och presenter i vår lägenhet i Västerås och grät. Det hade varit så lyckligt och vackert och nu satt Viktor på ett flyg till Ryssland. Jag kände en sorg över hur vi inte fick uppleva den här tiden tillsammans. Under en fotbollskarriär kommer den där bollen ofta för familjen och det är någonting vi har lärt oss att leva med, även om det fortfarande då och då påminner oss om hur konstigt liv vi lever. Som när han varje julafton åker till jobbet, sover borta på nyårsafton eller inte kan fira sina barns födelsedagar. Vi har gjort våra alldeles egna resor, men alltid tillsammans, jämte varandra. Vi är en duo i alla livets skeden. Vår präst hade i kyrkan direkt plockat upp hur vi alltid frågar varandra, vad tycker du? För det är så vår relation är och alltid har varit. En slags pardans där den andra alltid stöttar, respekterar och frågar, vad tycker du? En enkel fråga och en enkel fras, självklar för oss. Viktor, tack för all inspiration du oföränderligt har gett mig i 10 år. För att du har torkat mina tårar och hjälpt mig ut ur det mörker som fanns i mig. Tack för att du har låtit mig torka dina tårar och bära dig när du inte kan. Tack för att du alltid tror för mycket om mig och alltid stöttar mina ibland löjligt stora drömmar. Tack för att du aldrig har slutat tro på dina. Tack för att du varje dag tar mig på rumpan och säger att jag är det absolut vackraste du vet. Tack för att du har rest mig när jag har fallit. Tack för att du är den tveklöst bästa pappan till våra barn. Och tack för den här resan du har tagit med mig på. Tack för att jag får dela mitt vuxna liv med dig. Jag kommer alltid att fortsätta bära dig så som du har burit mig.
I will wake in the morning if you call, and I'll stand beside you as long as I can. I will hold back the evening of your sun, but I won't crumble with you if you fall.
Sommaren efter bröllopet blev jag gravid med vår första son. Jag skulle få bli mamma. Mamma till vår Telui. Resan mot att må bra hade redan börjat, men nu blev det allvar. Jag ville inte att mina barns första ord skulle vara ångest, och jag ville ge dem hela mig. Men inte det här mörkret som jag har i mig, som deras morbror har i sig, och som förmodligen många fler i vår släkt har burit på. Jag förstår att mycket av det här är genetiskt, men kan jag påverka det här på något sätt så ska jag göra det. Att inte må bra var för mig ett normaltillstånd, och det gick inte en enda dag utan den tyngden i mig. Hjärtklappning och tunga andningar, oro, ledsamhet och ilska. Många gånger kände jag fysisk smärta, och hur mycket jag försökte vakna på morgonen och tänka att idag blir en bra dag, så avslutades den alltid gråtandes i sängen. Ofta med Viktor nära mig, var han borta, grät jag mig själv till sömns. I många år hade jag kämpat med en konstant känsla av ångest. Varje dag behövde min hjärna gå in i en kamp om överlevnad och att lösa alla livets problem, stora som små. Men nu var det dags. För Telois skull. Och för min alldeles egna skull. Jag hittade en terapeut som var villig att ta samtal online. Det kändes viktigt med en svensktalande person som jag enkelt kunde prata med. Det var märkligt att börja bena ut vart allt detta mörker kommer ifrån. Det var även svårt att acceptera att jag faktiskt led av psykisk ohälsa. Det var tufft och det tog tid. Och under de 4 åren kom känslor som både var befriande och skrämmande. Jag kunde inte identifiera mig med det, och det kändes nästan pinsamt. Men jag fick snabbt lära mig att ångest är en känsla, och det gav mig en slags förståelse. Jag var ledsen, jag var arg, jag var orolig, jag var besviken. Ju äldre jag blivit, desto tydligare kan jag se att de här tunga känslorna alltid har funnits i mig. Konstant bubblande och nära, och på något märkligt vis kändes det skönt att inse det. För lika nära jag har till mina jobbiga känslor, lika nära har jag till mina lyckliga. Jag har nära till gråt, men även nära till skratt. Jag har accepterat att det är så jag fungerar, och jag kan idag också tycka om det hos mig själv. Idag upplever jag ångest i perioden när jag är ensam mycket med våra barn, driver mina 2 bolag, är chef, vän, fru, syster, dotter och offentlig person på samma gång. Stress är någonting jag är väldigt känslig för och har svårt att hantera. Jag vill gärna vara bäst på allt, men det går ju inte. Idag försöker jag stanna upp innan min hjärna hinner explodera igen. Ofta lyckas jag, ibland inte. Jag har fått höra mycket genom åren att jag ska tänka på annat. Jag har ingenting att vara ledsen eller orolig över. Men det är just det som är det svåra med en hjärna. Det går inte att tänka på annat och att bara må bra. Inte just då. Inte när man är mitt i det. Och det är en lång och svår process att lära sig leva med sin ångest. Hur man ska hantera den. Och även om det kan kännas omöjligt så går det faktiskt ofta att bli fri från den. Det finns hopp. Det finns ett liv utan de jobbiga känslorna alldeles för nära. Resan jag har gjort mentalt är den största resan jag har gjort. Min största bragd i livet. Det går inte att jämföra med min karriärsresa eller min privata. Jag är så stolt över mig själv. Över att jag älskade mig själv så pass mycket att jag förstod värdet i att få må bra. Jag förtjänar att må bra. Och jag önskar alla den känslan. Att komma ut på andra sidan och kunna andas friskt igen.
Kunde sagt att det vi gör inte spelar någon roll. Inte spelar någon roll imorgon. Jag var som en vårdag utan sol. Tanklös som en rånares vision. Jag var fylld av oro i mitt skal. Jag kunde bli vem som helst men jag blev jag.
I år fyller jag 30 år och när jag ser tillbaka på de senaste 10 åren i mitt liv så är jag tacksam och stolt. Det känns som att det var ett annat liv när vi levde i Portugal och jag varje dag ifrågasatte min existens. Idag sitter jag och Albin och både gråter och skrattar åt de första psykotiska åren. Även om han alltid kommer att behöva leva med sin schizofreni och mediciner så har han idag en egen lägenhet och jobb. Och han har fått tillbaka sitt irriterande skratt. Det finns hopp och en framtid även för den som är inne i det mörkaste av psykoser eller psykisk ohälsa. Jag har två fantastiska söner som driver mig till vansinne men som får mig att skratta högre än jag någonsin har gjort tidigare. Jag älskar mitt jobb och vår vardag i regniga England. Jag har en stark krets kring mig som jag lutar mig mot när det blåser. Jag är lycklig och stark och förväntansfull. Jag ser fram emot livet, vad mer som komma skall och vad mer jag har att lära mig. Och jag kommer att fortsätta vara mig själv i alla lägen. Jag kommer att fortsätta älska min kropp som har skapat två liv och jag kommer att fortsätta om min hjärna. Jag kommer att fortsätta prata lite för högt och stå upp för det jag tycker är rätt. Och så kommer jag att fortsätta att skratta och gråta åt saker. Lite för enkelt.
Producent Mattias Österlund och tekniker Emilia Martin. En annan influencer med många följare är Therese Lindgren som sommarpratade om sitt kontrollbehov och sin panikångest.
Välkommen. Hon som jag hoppas är en psykiatriker hälsar i en brun stickad kofta. Den går ner över knäna och hon sveper den om sig som en morgonrock när vi går in i hennes rum. Bara en klocka på väggen. Ingen doft. Inga färger. Jo, det finns ett skrivbord i lackat furu. Ett sånt skrivbord mamma brukade ha när hon jobbade på kommunen. Mamma. Jag hör hennes ord igen. Ska man gå och prata med någon är det till en psykiatriker man ska gå. Jag hoppas verkligen att hon i bruna koftan är det.
Sök efter Sommar i P1 med Therese Lindgren i appen Sveriges Radio Play.